Vi ska naturligtvis fortsätta i första kapitlet i Petrus brev, första Petrus brev. Och jag vill läsa ifrån vers 3 till vers 9. Men vi ska försöka stanna speciellt inför verserna 6 till 9. Men vi läser i Jesu namn, första Petrus brev 1, 3 till 9. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Amen. Med Guds ord öppet framför oss, låt oss bara kort förenas i bön, så att nåden och ljuset ifrån himlen får verka mäktigt på våra hjärtan. Himmelske far, jag tackar dig verkligen från djupet av mitt hjärta för dessa underbara versar som vi har fått dela denna stund. Jag ber att du skulle låta ljuset ifrån dem träffa våra hjärtan. Ljuset från din härlighet som strålar fram i Kristi ansikte. Låt den röra vid våra hjärtan med ditt ord. Ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Herre, vi ber att det ljuset skulle få drabba våra hjärtan idag, så att vi får bli bättre rustade till allt gott verk. Att vi fick bli mer utrustade till att vara blods- och eldsoldater fyllda av sanning, nåd och kärlek ifrån dig. Herre, vi ber att ditt ofyllbara, oändliga ord skulle få fylla våra hjärtan i denna stund. Vi ber för Jesu namns skull och för hans rikes skull. I hans dyra namn ber vi. Amen. Amen, amen, amen. Ja, gläd er, skriver Petrus. Det är anmärkningsvärt. Han skriver i dubbel bemärkelse gläd er. Gläd er även om ni måste utstå prövningar och lidande av olika slag. Petrusbrevet är ju skrivet till en församling i svår förföljelse. Du har säkert hört talas om vad de romerska kejsarna kunde ta sig för att plåga och förfölja och försöka utrota den första kristna församlingen. Vi ska inte fördjupa oss i det nu, men det är intressant att Petrus i ett brev till den förföljda församlingen skriver gläd er. Och det är oerhört att han skriver både gläd er fastän ni får utstå prövningar av olika slag. Men faktiskt, om ni lade märke till det, går ännu längre, så att han säger gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Det är nästan så att han gör prövningar av olika slag till ett glädjeämne. Vem kan se det utom den som har insett sanningen i Romarbrevet 8:28? För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Har man inte förstått Guds suveränitet i allt som sker, så kommer man heller inte att kunna glädja sig över prövningar och svårigheter av olika slag. Men här säger Petrus, som har lärt känna Guds suveränitet och förstår att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud: gläd er om ni nu måste utstå prövningar av olika slag. Lägg märke till att han säger om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Han vet att Gud aldrig, aldrig, aldrig prövar någon människa över hans förmåga, över hennes förmåga, utan att prövningen alltid varar en kort tid, och därför får den alltid de goda konsekvenser, de fullbordar alltid det syfte som Gud har med den troendes liv. Den kristna glädjen är av en annan art än den så kallade vanliga glädjen. Den vanliga glädjen är väldigt beroende av glädjeämnen, beroende av att det finns anledning till glädje. Och det är därför också jag tror att depression och ångest och brist på djup livsglädje avtar mer och mer i världen. Och det skrivs ut mycket mediciner för att försöka råda bot på situationen. För att den tomhet som sänker sig över västvärlden i och med sekulariseringen måste frambringa en brist på djupa glädjeämnen. Men den kristna glädjen, den gudagivna glädjen som ges genom den helige ande. För Paulus skriver ju att Guds rike består inte i mat och dryck utan i frid, rättfärdighet och glädje i den helige ande. Alltså det är en, jag skulle faktiskt våga kalla den för en övernaturlig, eller om vi hellre vill säga en gudomlig glädje ingjuten i djupet av det kristna hjärtat, som Petrus talar om när han säger gläd er om ni nu måste utstå prövningar av olika slag. Och naturligtvis är den kristna glädjen, även om den är helt så att säga gudomlig och övernaturlig, den är också fäst vid vissa stora, stora glädjeämnen. Och vi kommer att förstå det av det vi har läst här. Vissa enorma föremål, vissa väldiga objekt är verkligen glädjeämnen för det kristna hjärtat. Nåden är det största glädjeämnet. Nåden i Kristus. Alltså naturligtvis Jesus Kristus själv som person, som Gud med oss och Gud bland oss, är självfallet det största av alla glädjeämnen. Men i förlängningen är ju nåden som Kristus uppenbarar ett glädjeämne som aldrig tilltar eller avtar, i den bemärkelsen att vi så att säga plötsligt möter en Jesus som inte längre står för nåd. Utan nåden är ett ständigt, ständigt, ständigt glädjeämne. Frälsningen ifrån våra synder, han har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. För evigt och ständigt frälsa dem från deras synder. Frälsningen i Jesus Kristus är ett oerhört glädjeämne för det kristna hjärtat. Och som vi sa tidigare, Guds suveränitet och omsorg i alla livets förhållanden. Ja, vi skulle egentligen kunna ägna hela eftermiddagen åt att bara räkna upp glädjeämnen som gör att Petrus kan skriva: gläd er därför. Gemenskapen som vi äger, koinonia, de heligas gemenskap, den universella pånyttfödda skaran av kristna syskon, är också ett oerhört glädjeämne. Men som vi har varit inne på, här säger Petrus: gläd er därför. Och därför måste ju naturligtvis koppla tillbaka till det som han har skrivit innan, eller hur? Om det ska finnas någon logik i texten, och det finns det. Gläd er därför. Varför ska vi glädja oss? Gläd er därför. Vadå därför? Jo, gläd er därför att han har fött er på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras och att vi genom Guds makt blir bevarade. Glädjen som Petrus menar ska bära de troende genom prövningar och lidanden och förföljelser är glädjen i frälsningen, glädjen i den bevarande tron som är oss given. De vet alltså, på grund av versen innan, att de kommer att bli bevarade också i tron ända till slutet. Varför det? Jo, för att säkerheten, tryggheten, vissheten i löftet utgår ifrån Guds bevarande kraft. Alltså, med Guds kraft blir ni bevarade också genom prövningar av olika slag. Det är källan till glädje. Det är källan till glädje också under de mest fasansfulla förföljelser. Vi kommer att bli bevarade. Så trofast är Gud. Därför kan man glädjas över denna obändiga, envisa, uthålliga tro som genom att vara buren av Guds kraft kommer att fortsätta att bevara dem. Och det är faktiskt väldigt, väldigt intressant. Det är alltså inte vilken tro som helst som beskrivs här. Inte någon själv påkommen, själv uppjagad förhoppning, utan den gudagivna tron. Och det är därför det står att den liknas vid guldets äkthet. Det är den tro som liknas vid guldets äkthet och som håller provet i eld som kommer att bevara dem. Så det är alltså en alldeles speciell typ av tro, en alldeles speciell slags tro, en alldeles speciell art av tro som tål prövningarnas och förföljelsernas eld. Och det är den tron som Johannes skriver om i sitt första brev, det femte kapitlet. Allt som är fött av Gud övervinner världen, och detta är den seger som har övervunnit världen, nämligen vår tro. Så Johannes talar alltså om den tro som är född av Gud. Och det kopplar också tillbaka till det som vi läste tidigare. Genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda har han fött er på nytt till ett levande hopp. Och ordet för hopp och tro är djupt närbesläktade med varandra. Jag tror att hopp heter elpis, tro heter pistis, och de där pis där gör att orden hänger ihop. Alltså den tro, det hopp som är fött i människan genom den helige ande är den äkta tron. Det är guldet, det är den guldtro som håller för prövningar och förföljelser. Och det är den tron som gör att de kan jubla och glädja sig. Det är alltså den tron som håller provet. Men det är också den tron som innebär att Gud får lov och pris och ära när Jesus uppenbarar sig. Det läste vi. Den tron ska inte bara visa sig hålla provet, utan den ska också visa sig bli till lov och pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Det finns ingen annan, hörni, som ska ha äran för den gudafödda tron inom oss. Det ska bara Herren själv ha. På den dagen när Jesus trädde fram inför världen i sin andra tillkommelse, i sin återkomst, då ska ingen annan äras för någonting, inklusive tron, utom Herren Jesus Kristus. Hade han inte gjort nådens verk i oss skulle vi aldrig någonsin ha fått förmågan att tro med frälsande tro. Halleluja, underbara Jesus. Tack för trons gåva. Då kommer det att visa sig på den dagen att det var han som var trons upphovsman. Smaka på det. Han var trons upphovsman. Han var trons källa. Han var trons ursprung. Han var trons upphovsman. Ni vet, det står i Filipperbrevet. Han som har begynt ett gott verk i er. Det var han som begynte tronsverk. Men vi kommer också förstå att han är trons fullbordare. Han som för tron till mognad inom oss och låter den få verka så som man vill att den ska verka. Men han är också den som för oss till målet för vår tro. Och det kommer vi att se mer om här i vår text. Vi kommer alltså förstå när Jesus Kristus trädde fram att tron var hans verk från början till slut. Och att han alena, alltså endast han, ska ha äran för trons under, för trons verkningar och trons slutresultat. Han är trons hövding och vi prisar honom för vad han har gjort i våra liv, eller hur? Amen. Så läste vi också att Petrus skrev, ni älskar honom utan att ha sett honom. Det är ju intressant, för att naturligtvis så menar ju Petrus att de inte har sett honom med sina fysiska ögon. Men ändå har de ju haft möjligheter att se honom i en annan bemärkelse. Paulus skriver i Efesierbrevet, må han ge ert inre öga ljus så att ni ser vilket hopp han har kallat er till. Den helige andes förnämsta uppgift skulle jag vilja säga är att måla Kristus eller uppenbara Kristus för oss och i oss. Må han ge ert inre öga ljus, skriver Paulus. Och lite längre fram i Efesierbrevet så skriver han också att må Kristus bo i era hjärtan genom tron. Den helige ande målar Kristus, inte bara för vår inre syn, utan målar en bild av honom djupt i våra hjärtan genom tron. Han märker oss med syn av Kristus i vårt djupaste inre. Han skriver in Jesus på vårt hjärtas tavla. Halleluja! Låt mig få höra om Jesus. Skriv på mitt hjärta vart ord. Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord. Det gör Jesus genom sin ande. Han skriver in sig själv i våra hjärtan. Det helt naturliga för den nya människan som är född av anden är att älska Jesus. Det finns en annan underbar sång. Jag ser i ordet hans sköna bild. Hans sköna bild, hans sköna bild. Han är så tålig, han är så mild. Han är den bästa av alla. Genom ordet. När vi ser Kristus, vi ser hur han tänker, hur han talar, hur han är, hur han gör, hur han rör sig, hur han bemöter människor, vad han utför när han lider, när han dör, när han uppstår, när han far till himlen, när han sitter på Guds högra sida och ber för oss. När vi ser honom i ordet så skrivs han in i våra hjärtan. Och för varje gång vi möter honom i ordet och den helige ande får möjlighet att skriva på vårt hjärta vårt ord, så ökar vår insikt i vem vår älskade frälsare är. Och det blir fullständigt naturligt för den nya människan att älska Jesus. Jag har aldrig hört någon anhängare av någon annan religion som säger, åtminstone ingen större utsträckning, att de älskar Buddha, att de älskar någon av de hinduiska gudarna, att de älskar Mohammed eller att de älskar, ja, vad som nu är på något sätt föremålet för tro och upphöjelse i de olika religionerna. Jag sa det här en gång på en bibelskola i Stockholm, att jag aldrig hade hört någon som säger att de älskar Mohammed. Och då var det två flickor längst fram till höger som började skratta så hjärtligt. Och det visade sig att det var två före detta muslimer som hade kommit till tro och blivit födda på nytt. De sa att nej, 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 vi skulle aldrig prata på det viset. Det handlar inte alls om sådana saker i det system som vi var vana vid. Men däremot, mina älskade vänner, har jag ofta hört kristna som säger, jag älskar Jesus. Och ni hör på orden, det finns någonting i det som bara låter så rätt och är så rätt. Och ger gensvar i våra hjärtan. Det handlar verkligen om kärlek. Honom älskar ni utan att ha sett honom och ändå ser vi honom målad genom skrifterna av den helige ande på vårt hjärtas tavla. Att försöka motivera troende människor att älska Herren, det är egentligen ett fåfängt företag. Alltså det är bortkastat. Att försöka trissa upp någon sorts hypad, själisk, uppstirrad kärlek till Jesus, det är ingenting vi ska hålla på med. Om inte den helige ande väcker den kärleken, eller har väckt den kärleken, så kan inga predikanter i världen mana fram den. Den är inget tillfälligt känslorus. Det kanske predikanter kan åstadkomma. Men den är någonting mycket, mycket, mycket djupare. Den älskar med gudomlig kärlek ingjuten i hjärtat. Jesus sa ju, den som älskar mig håller mina bud. Och han sa också, vad du har gjort mot en av mina minsta, det har du gjort mot mig. Så det finns en kärlek till Jesus som tar sig uttryck i tillbedjan, men som också tar sig uttryck i tjänst för dem som han kallar för de minsta. Honom älskar ni, hur då? Genom att tillbe. Honom älskar ni, hur då? Genom att tjäna honom och tjäna våra medmänniskor till frälsning och välsignelse. Ni älskar att utan att ha sett honom så som apostlarna fick göra. Den här kärleken, den är intressant, eller hur? Vi längtar efter den, vi vill ha den i våra liv, vi tror på den, vi har sett den. Vi har, vad säger man, förnummit den i våra egna liv och sett vad den kan åstadkomma. Ära vare hans underbara namn. Och den här kärleken är ett resultat. Ja, jag skulle vilja säga att den är ett kännetecken på den sanna tron. Sann tro är inte hård och kall och cynisk och ironisk, utan den sanna tron älskar. Och därför kan naturligtvis den kärleken växa, för tron kan växa. Väx till i nåd. Vi kan växa till i nåd, vi kan växa till i tro. Vi kan växa till faktiskt i trohet till Gud. Trohet till hans ord, till hans lära, både när det gäller så att säga teologi, vad Gud säger om Bibeln och om människan. Nej, vad Gud säger om Gud. Nej, förlåt, jag pratar fel. Vad Bibeln säger om Gud och människan, alltså teologin. Men också vad Bibeln säger om hur vi ska leva i förhållande till oss själva och varandra. Vi kan växa i trohet till Gud och hans ord. Vi kan också växa i trohet till hans verk. Att vara trogen i tillbedjan, trogen i vittnesbördet och trogen i församlingsgemenskapen och givandet. Ja, trogen hans verk. Och vi kan också växa i tjänst för varandra och känna att vi ställer oss till förfogande för att tjäna honom på det mest praktiska sätt ibland. Vi kan kort sagt växa i kärlek till Herren på många, många sätt. Här och nu i Strängnäs 2014. Amen, 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 amen. Den här kärleken, den jublar över honom, står det. La ni märke till det? Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och vi tror på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Vi har rätt att jubla över Kristus, över hans person och fullbordade verk. Människor jublar över de mest absurda saker. Vuxna karar som leker bort sin tid på idrottsarenorna. Det jublar man över. Och skulle då inte vi ha större anledning att jubla över honom? Över att han är den han är och att han har gjort den han har gjort och att han har gjort det för oss. Det är intressant med det här ordet jubla. Agaliao heter det på grekiska. Och det kommer från två ord. Från agan som betyder väldigt mycket. Och från halomai som betyder hoppa eller skutta. Så, ja, visst är det intressant. Det står alltså att vi hoppar och skuttar väldigt mycket över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Det här kan ju låta lite märkligt, för vi är ju svenskar och lite till tillbakadragna. Men naturligtvis är det någonting som först och främst är en bild på vårt inre tillstånd. Men som naturligtvis gärna får ta sig uttryck i att vi hoppar väldigt mycket i vår glädje över honom. Det betyder alltså att bli så glad över någonting så att man skuttar runt i lovprisning och hyllning. Eller att berömma någonting för att man har gjort en sån enorm glädjefylld erfarenhet av honom. Ungefär så där beskriver ordboken det här fantastiska uttrycket: honom jublar ni över. Så ja, låt oss släppa loss jublet till Herrens ära. Han är värd det. Och det märker jag, att även när vår själ under hemska omständigheter är ledsen och kanske paralyserad av sorg och ångest, så kan ändå vårt innersta någonstans jubla över den större verkligheten, vem Kristus är och han har gjort för oss. Jag tycker det är så stort. Men vilken typ av glädje är det då? Ja, som ni hör när jag beskriver det här, kontrasten mellan det yttre och det inre, så är det en obeskrivlig glädje. Obeskrivlig, det ordet heter anekaletos. Anekaletos, a, är ju alltså ett ord som betyder inte. Det kommer från a, eller att inte kunna. Vi säger ju liksom att man är ateist, då är man utan Gud. Eller man är agnostisk, då tror man inte att man kan veta någonting om Gud. Och här står det anekaletos. Och eklale, det betyder att berätta någonting eller att återge någonting i sin fullhet. Så obeskrivlig betyder att man är oförmögen att kunna återge vad det handlar om i sin fullhet. Det är precis som ordet säger, obeskrivligt. Och jag ska inte ge mig in på att beskriva någonting obeskrivligt. Det vore fullständigt korkat, eller hur? Det är alltså omöjligt att kommunicera det här. Det finns inga ord som kan återge det här med rätta. Det är alltså som engelsmännen skulle säga, unutterable. Det är outsägligt. Inexpressible. Omöjligt att uttrycka. En sån fantastisk glädje. Och det här ordet, anekaletos, används bara här i 1 Petrus 1:8. Jag måste läsa hela meningen för att det ska bli riktigt bra. Honom älskar ni och honom jublar ni över i obeskrivlig glädje. Det är klart att den är obeskrivlig. Den är ju andlig, den är ju gudomlig. Men den är inte bara obeskrivlig. Den är också himmelsk, i obeskrivlig himmelsk glädje. Det betyder alltså en glädje som är ärofylld eller fylld av ära till Gud. Det är alltså inte en felvänd glädjeyttring på något vis som skulle vara ovärdig eller på något sätt ofin. Utan det är en glädje som slungar iväg, som projicerar, som skjuter av all ära till Gud. Det är en glädje som förhärligar Gud. Och den hör hemma i det här sammanhanget. För vi gläder oss och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då vi är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning, som det står här. Så det här är ett kännetecken på att vi har förstått slutmålet. Och det är ett tecken på att vi närmar oss målet, våra själars frälsning. Och det här är så viktigt. Vi måste förstå att Gud är inte ett medel för någonting annat. Jesus Kristus är ingenting man använder. Du utnyttjar honom inte. Det är liksom ingenting som du har för din skull. Nej, nej, nej. Gud, så som han har uppenbarat sig i Jesus Kristus, är inget medel. Han är målet. Han är slutmålet. Han är det stora föremålet. Han är alltings syfte. Han är alltings station. Det är dit vi sträcker oss. Vi närmar oss målet. Vi närmar oss föremålet för vår glädje. Vi är på väg att nå våra själars frälsning hos honom som väntar på oss när vi är framme. Halleluja, ära var hans underbara namn. Och slutligen, våra själars frälsning. Det här är ett intressant uttryck. Man skulle kunna tänka sig att det bara handlar om själslivets frälsning. Men de flesta kommentatorer förstår och beskriver att när det står själens frälsning så innebär det hela människans frälsning. En människa kan ibland kallas en själ. Oh, kära själ, sjöng vi också ibland i gamla sånger. Och då menar man alltså hela människan. Så själ kan också fungera som ett uttryck för hela människan. Så i det här uttrycket, våra själars frälsning, så ryms hela den, vad ska man säga, frälsningens treenighet. Alltså vi är frälsta av nåd. Och vi närmar oss den här fullfrälsningen, slutfrälsningen, då också vår kropp ska förlossas. Och det gör vi genom att ständigt frälsas genom helgelsen. Alltså vi är frälsta, vi blir frälsta och en dag kommer vi att också bli slutfrälsta. Och vi ser målet för vår tro framför oss. Fullkomningen i det nya Jerusalem. John Gill, en känd baptist predikant från på 1700-talet. Han säger så här i sin kommentar. Att bara för att ordet själars frälsning används här innebär det inte på något sätt att kroppens återlösning skulle vara uteslutet. Den härlighetsglädje de troende upplever är en försmak på den fullkomlighet som ska vederfaras både kropp och själ när vi nått målet. Med andra ord, himlen är fylld av en glädje som ärar Gud från människor som nått den fulla frälsningen. Och jag hoppas verkligen av hela mitt hjärta att detta evangelium skulle kunna röra vid ditt hjärta idag. Och du som prövas, du som kämpar, du som sliter, du som lider, du som förföljs, du som är ifrågasatt och misskrediterad för att du älskar Jesus. Hör djupt i ditt hjärta vad aposteln säger. Vad anden säger genom aposteln. Gläd er om ni nu en tid måste utstå prövningar av olika slag. Gläd er över äktheten i tron. Den kommer att bestå provet i eld. Den tron kommer att leda till slutmålet. Och under tiden, släpp fram glädjen. Konstatera den här ljuvliga bottenglädjen. För du är ju på väg att vinna målet för din frälsning. Det är den fulla återlösningen i himmelen. Jag vill också tala till dig som kanske ännu inte har kapitulerat för Jesus. För hans frälsande nåd. För hans person. Och för den väg som han har för dig. Kom till honom idag. Kom till honom idag. Vänta inte en sekund till. Kom nu så att också du kan bestå provet och nå målet. Låt oss be. Fader, vi prisar dig för dessa underbara ord. För vad de skänker. Också här och nu idag. Av glädje, tillfredsställelse och tacksamhet över vad vi har i Jesus Kristus. Jag ber att du ska ta hand om avslutningen av detta möte och tala starkt till den som behöver omvända sig till denna tro. Jag ber också att du ska tala starkt till den som kämpar och lider. Låt den personen få se dig som du är och låt den här djupa glädjen få bryta fram mitt i svårigheterna. Tack för att vi har målet i sikte. Ta hand om avslutningen nu. Vi ber dig verkligen om det. I Jesu namn. Och allt folket sa det. Amen. Amen, amen, amen.